När jag växte upp fick jag höra att man skulle bli en sak. Man skulle välja och så skulle man hålla sin linje. Jag får fortfarande höra att jag borde vara uthållig och inte hoppa runt. Men varje gång jag försöker att följa det rådet slutar det illa.
När jag växte upp så verkade det som att man behövde vara på det ena eller det andra sättet. Man skulle vara smart eller trög, välutbildad eller outbildad, modig eller rädd, ledsam eller svårmodig. Men sen fattade jag att jag kan vara och är allt det där i en och samma kropp. Jag heter Maria-Pia Gottberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och det här är Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Ja, här kommer lite te. Antar att du vill ha lite.
Mm.
Vad säger du, Anna? Ska vi börja med att checka in som vanligt?
Vi börjar med att checka in. Vem är det som har sina känslor överst, tror du? Är det du eller är det jag?
Det är jag!
vad skönt.
Nej, men jo. Jag är så här lite, vad ska jag säga? Ja, men lite fladdrig. Jag känner att jag har lite svårt att sitta ner på stolen. Så att om jag sen tar ett djupt andetag så tror jag att det blir bra. Mm. Jag är nog lite taggad bara inför att vi ska podda. Prata om spännande saker som vi inte riktigt vet vad vi landar i och sådär. Men en positiv känsla.
Positivt fladder.
Mm. Och själv då?
Jag känner mig lite soft. Så lite chill, lite mellow. Sådär. Och jag tror att det är för att jag är lite trött. Och då är jag lite orolig att det här kommer att ramla över i flams och trams. För det har jag nämligen kommit på att när jag är trött så blir jag ofta flamsig för att få energi. Att det är någon sorts strategi som jag har skaffat mig. Ja, och då kan jag höra mig själv så här, du vet, säga fula ord och skämta så här, jättetråkiga, olämpliga skämt. Så det ska bli spännande. Kanske för dig också.
Ja, vi kanske får ta en sån där pip.
Ja.
Censurpipet. Lite nu och lite då under podden. Mm. Vi får se. Men vad är det vi ska prata om egentligen nu då? Livet är inte antingen eller, det är både och. Var väl det vi landade i förra avsnittet. Som handlade om avund och vi rundade av med att prata om missundsamhet också.
Vi var nere och rullade runt skulle jag säga i missundsamheten och det man känner fortfarande stanken.
Ja, jo, men vi får se om vi återkommer till det igen.
Men antingen eller och eller både och, det var ju ett ämne som du var väldigt taggad inför.
Ja, och just det, och det var ju jag för att vi pratade om de 7 dödssynderna och så ställde vi dem mot de här 7 dygderna. Precis, och där dök det ju upp att medmänsklighet och avund var varandras motsatser.
Just det.
Visst var det det vi landade i? Ja, och det blev ju lite absurt för mig.
Mm.
Och just det här som jag sa inledningsvis här, att jag nog växte upp med en tro där att människor var på det ena eller det andra sättet.
Mm.
Och att det kanske var det som jag uppfattade att omgivningen, de vuxna runt omkring mig, att de tyckte att det var på det viset. Sen om de verkligen tyckte det har jag ingen aning om idag. Men det är någonting som jag kanske ändå tolkade. Och att jag kanske inte hade mer förstånd än det. Men
det som dyker upp i mitt huvud nu, det är ju det här med hur hjärnan funkar och att vi gärna vill kunna sortera. Att det är, vi vill veta hur det ligger till. Om du kommer ihåg i SCARF-modellen så var det här med certainty. Vi behöver visshet.
Mm.
Så att det här att veta om något är bra eller dåligt, det har ju varit en överlevnadsfråga. Det är nog liksom en biologisk, det finns en biologisk anledning till varför vi har kommit att se på saker som svarta eller vita. Och jag tänker att det är ju när vi lär oss att, ja, men att använda våran hjärna snarare än att låta den använda oss. Det är då vi får tillgång till de här nyanserna emellan det ena och det andra. Hänger du med?
Ja, ja men absolut. Men jag tänker ju också kring att vi som samhälle gör ju inte riktigt det. Jag tänker på hur, ja men i filmer så är det ju oftast the bad guy and the good guy. I media, i nyhetsrapportering, inom politik. På väldigt mycket så är det ju antingen eller, det är verkligen svart eller vitt.
Mm.
Du är dålig, jag är bra.
Och det är för att det är lättast för oss att förstå. Det gör ju det enkelt för oss.
Yes.
Och då vänder man sig till, skulle jag säga, liksom det lägsta inom oss. Och när vi och dem-mentaliteten till exempel.
Mm.
Så det ställer ju mycket högre krav på dig som hjärnanvändare. Att vara i nyanserna.
Hjärnanvändare.
Ja.
Ja. Ett annat ord för att vara människa.
Ja.
Ja, nu har ju andra varelser än människor också hjärnor, ja. Ska vi säga. Men just det. Och det är väl det som man vet då inom kommunikation och sådär. Du som jobbar med kommunikation, att när man vill nå människor snabbt så gäller det att kommunicera tydligt. Och då blir det gärna svart eller vitt.
Mm.
Bra eller dåligt.
Ja, och att vi har ju det här med 5 gånger fler nervkretsar som hanterar negativa saker. Så att ett bra sätt att få vår uppmärksamhet snabbt, det är ju att hota med någonting.
Mm.
Och ett väldigt enkelt sätt att göra det är ju att säga, det här är bra, då överlever vi. Det här är dåligt, då dör vi.
Mm.
Så det är ju, ja, men det är manipulativt förstås.
Mm. Ja, och det där tänker jag, det är ju viktigt att vi är medvetna om när vi tar del av medierapportering och titta på film, reklam, allting som vi liksom får till oss utifrån egentligen. Men om man backar in i oss själva då, det här med svart och vitt, bra eller dåligt inom oss själva och vårt känsloliv. För jag trodde nog att när jag växte upp att det var lite fel på mig som hade en viss typ av känslor. Som jag inte kanske identifierade att andra hade.
Mm.
Som jag inte upplevde att de visade utåt i alla fall.
Mm.
Och när jag hade mycket så kallade negativa känslor. Så trodde jag att jag var ensam om det. Och då måste ju vara en av de udda. En av de annorlunda. Att det var något tokigt, något galet med mig. Och i den bemärkelsen att människor var olika. Så trodde jag nog på riktigt.
Och jag tänker att det är ju så det presenterades i dödssynderna. Det var ju inte som att det här är en naturlig del av att vara människa. Utan det presenterades som det här ska du inte, så här, det här ska du undvika. För då, annars blir du inte upptagen i Guds rike. Eller hur man nu
uttryckte det. Ja, då kommer man ju ut i kylan. Liksom. Ja. Det var ju väldigt skam.
Som att det var ett alternativ att välja bort de känslorna. Mm. Men du, alltså, skulle inte du kunna plocka fram den där, har du listan på dödssynder och dygder och allt vad det var? För att det vore ju superintressant bara att gå igenom dem ett varv till.
Just det. Ja, men för om vi tar dem, vi ställer dem emot varandra då.
Mm.
Högmod, motsats till ödmjukhet, girighet, generositet, lust, kyskhet, avund, medmänsklighet, frosseri, måttfullhet, vrede, tålamod, lättja och flit.
För det jag hör dig säga då är ju att allt det här är ju en del av att vara människa. Det är inte så att vi antingen väljer den goda sidan eller den onda sidan av de här dygderna. Nej, kontra,
precis, just det. Och att det är det som vi på något vis vill utforska här tillsammans idag. Inte för att vi väl tror att människor lever utifrån de 7 dödssynderna eller de 7 dygderna idag kanske. Men att de har ju ändå gjort någon slags avtryck i vår kultur.
Ja.
På ett väldigt tydligt sätt eftersom vi än idag kan se att man producerar liksom olika filmer och konstverk och så. Och litteratur kring det här. Och bara det faktum att vi sitter och poddar om det 2019.
Bara det faktum att vi poddar om det visar ju hur aktuellt det är. Apropå högmod.
Ja, eller hur? Eller hur? Jo, men och det här med högmod och hybris och det här att, om vi då kopplar det till att vara lite, vi pratade om Jante förra avsnittet också. Kopplar det till att vara lite så här, lite bättre än alla andra, så kan jag minnas också så här från min uppväxt att det var ju någonting väldigt fult. Att man ska inte tro att man är någonting för att man har en fin utbildning eller vad det nu kan vara så där. Ja, men det är klart att det, när man växer upp i en kultur, ett samhälle där det är rådande, så sätter det spår i hur man själv handskas med de känslor som växer inom en. Och där motsatsen då skulle vara ödmjukhet. Ödmjukhet inför vad, tänker jag.
Ja, det blir ju jättekonstigt.
Jättemärkligt. Jag tänker att ödmjukhet är ju, det är någonting som man, eller som jag i alla fall har valt att känna. Ödmjukhet inför livet. Jag kopplar också väldigt mycket till tacksamhet. Ödmjukhet, tacksamhet. Att ha en frisk kropp. Att ha en familj. Att ha ett hus att bo i. Att vara vid liv. Att leva ett gott liv. Så. Men det innebär ju inte att jag inte är i kontakt med högmod och hybris.
Mm.
Där jag liksom får vingar och tänker att jag kan vara med och påverka världen, göra den till en bättre plats. Eller jag kan skriva en riktigt bra bok ihop med min medförfattare Anna. och så vidare. Va? Det är verkligen inte antingen eller. Utan där är ju klockrent både och. Båda de finns.
Ja, och om man skulle försöka att välja den ena eller den andra sidan där, så skulle ju livet bli oerhört fattigt. Det skulle bli, ja men tänk att man har liksom en målarlåda. Och så får man bara lov att använda 3 färger. Och så undrar man varför man inte kan måla liksom i färgprakt.
Men jag tror att det finns, jag tänker så här, vi skulle inte ha alla de här känslorna och tillstånden vi skulle inte ha alla våra känslor och tillstånd om de inte fyllde någon slags funktion. Nej. Det är väldigt så. Min relation till känslor är att de betyder, alltså de finns där för att de är användbara. Och de säger någonting till oss.
Mm.
Och det finns en möjlighet att utforska, att lära, att växa och att också frigöra sig ifrån både känslor och tillstånd. Och när vi är inne på det här med antingen eller och både och, så jag har ju levt väldigt mycket i starka känslor och det har kunnat vara liksom både starka negativa känslor där jag har känt mycket, haft någon liksom eld, någon motor i mig som har gjort mig att jag känt mycket frustration, ilska, irritation, jag har varit sur, manipulativ och liksom det där som är förknippat med det negativa. Med mycket energi så i. Men jag har också haft negativa känslor där jag har varit energilös, som har varit mer när jag har varit deprimerad exempelvis. Där jag har känt liksom kopplat till låg självkänsla, svag självbild, självförakt. Alltså försvagande tillstånd. Och då tänker jag liksom att de här energirika, drivande känslorna, det har tagit mig upp på vissa toppar. Och sen har jag tappat och dalar. Så att även inom det som vi kanske kallar då negativa känslor, så finns det en dualitet. Toppar och dalar, svart och vitt. Är du med? Och sen så utöver det så finns ju det som vi kallar som positiva känslor. Som ju också kan vara den här energirika, där man är superglad, hög av energi, sprudlande, energisk. Och sen så finns det lugn, harmoni, tacksamhet, ödmjukhet. Det är verkligen en spännvidd även inom känslor, om man pratar inte antingen eller utan både och. Vad tänker du?
Ja, det som är intressant är att vi har liksom valt att tänka att det är ett mynt som har 2 sidor.
Mm.
Det du beskriver är ju en solfjäder. Eller ett dimensionslöst spektrum liksom, för mig som inte kan någon fysik. Nej, men just att, och det här med antingen eller och att allting, det som går upp måste gå ner. Och det finns en natt och det finns en dag. Den här dualiteten är ju, den är ju ett faktum som vi ser varje dag. Men när det gäller våra känslor så är det ju inte, det är ju inte så mekaniskt att det är liksom att det bara finns 1 och 0 liksom.
Nej.
Utan det inte bara är på eller av, utan att det hela tiden är en rörelse. Men det jag sitter och lurar på, det är ju det här med hjärnan igen, och att vad är begripligt för hjärnan och vad är de här gamla upptrampade stigarna som vi använder oss av. När jag för några år sedan började skriva böcker, så skrev jag två böcker. Eller jag skrev en bok och sen kom det sig så att jag åkte iväg på en låtskrivarretreat på Kreta. Och började skriva låtar och spelade in lite låtar. Och fick frågan av en person, men om du både skriver böcker och låtar och jobbar musik, hur ska folk veta vem du är eller vad du gör? Och menade på då att det blev ju otydligt mot omgivningen. Det bekymrade mig lite grann när hon sa det. Men sen landade jag ju i att mitt uppdrag här på jorden är ju inte att vara begriplig för andra människor. Utan det är ju att vara mig själv.
Mm.
Och jag tror faktiskt att många människor går ju runt och lever en väldigt begränsad version av sig själva. För att man tror att man behöver vara antingen eller.
Ja, men där sätter du nog huvudet på spiken. Och att vi tar del av en bild av en form som vi ska in i. Alltså jag fastnade i den här, min egen upplevelse av när jag växte upp. Att jag trodde att man, antingen så var man smart eller så var man det inte. Antingen så var man handlingskraftig eller inte. Att det där måste jag ha kommit någonstans. Jag måste ju ha fått det där till mig utifrån på något vis. Att det, och vad det gör med ens självbild. När man växer upp och tror att man inte kan vara både och. För jag upplever ju i min vardag att jag kan vara väldigt handlingskraftig. Få väldigt mycket gjort och vara liksom kompetent och duktig och expert. Eller ja, men sådär. Och sen så inom loppet av bara några minuter så kan jag rasa ner i ett hål och det är hemskt synd om mig och jag kan ingenting och jag är helt inkompetent. Mm. Både att det kan vara en sån här egen upplevelse, men jag tror också att i olika relationer att man kan uppleva mig på väldigt olika sätt.
Ja, och att det kan vara så. Jag har till exempel ett fruktansvärt dåligt lokalsinne och sen är jag väldigt kompetent i många andra avseenden.
Mm.
Och de existerar ju bredvid varandra.
Ja,
uppenbarligen, för jag finns ju.
Ja, precis. Mm. Ja, men det är väl det som är det viktiga i relation till andra människor. Att man, dels att man är i kontakt med sina egna styrkor och att de får blomma ut, tänker jag. Och att andra människor då har förmågan att låta andra människors kompetenser, styrkor blomma ut.
Som förälder har jag blivit medveten om att man väldigt gärna vill sätta etiketter på sina barn.
Hur då menar du?
Ja, men han är ju fotbollskillen. Han är musikkillen.
Du menar att du själv eller
att du själv, ja, att gör jag det? Gör det.
Ah, okay.
Ja. Mm. Och andra förstås. Mm. Men att jag gör det är ju mer anmärkningsvärt, tycker jag. Men det jag har blivit medveten om att då våran yngsta son, som är 12 nu, som har hållit på med musik och varit väldigt engagerad i musik, han har också börjat spela fotboll nu. Och där jag har blivit medveten om att jaha, men han är en musikkille, men man kan också vara en fotbollskille.
Mm.
Och våran stora kille som alltid har varit väldigt intresserad av fotboll, hans musikintresse har ju liksom bara eskalerat de senaste åren. Och att, jaha, så det går att både vara en fotbollskille och en musikkille. Så nu har jag liksom, de är både och.
Mm.
Vilket jag tycker är jättekult.
Har du några egna sådana där, bortsett från att du både håller på med musik och skriver böcker, har du fler sådana internt i dig själv där du har kommit på att ja, men jag är både och?
Alltså nu senast här sedan jag varit sjuk och etablerat nya vanor så har ju en ny varit att det går både att vara omtänksam och tänka på andra och ta hand om mig själv. Mm. Det är ju en hyfsat stor insikt.
Mm. Mm.
Eller att det går både att vara engagerad i miljöfrågan och flyga.
Mm. Berätta. Hur får du ihop den?
Ja, inte helt komplikationsfritt. Men att jag har ju engagerat mig en del i miljöfrågan och bland annat skrivit en del på Facebook och så. Och sen gjorde vi en resa, jag och familjen, till Alperna på sportlovet. Och då var det någon som då menade, som gjorde sig lust över att jag flög och pratade om miljön. Och att han menade då, eller min upplevelse av, att, av hans kommentar var att nu var jag liksom bara en hycklare. Man måste antingen liksom vara all in, man flyttar till en hydda i skogen och har solceller och äter bara så här egenodlade morötter. Ja, då har man rätt att säga någonting. Eller å andra sidan så då bara kör man på och så menar man att nej men det är väl inte så farligt, eller vad man nu tänker när man bara kör på.
Mm.
Så jag tänker att det här med antingen eller både och är ju också en fråga om planetens överlevnad. Att vi behöver liksom våga oss in i det här gränslandet där nej men jag gör inte allt jag skulle kunna. Men jag säger inte att det inte finns. Alltså klimathotet inte finns. Eller klimatkrisen, eller hur man nu väljer att uttrycka det. Och det ser jag ju liksom att det var ju hans sätt då att ja men du behöver vara antingen eller.
Mm.
Du behöver antingen vara en sån eller en sån.
Som i sin tur kanske beror på att hans hjärna behöver få det sorterat. Att du behöver in i det facket liksom. Att du är en sån. Du är en sån som inte flyger för du värnar om miljön. Och så blev det en krock i hans hjärna.
Alltså dels kan det ju vara liksom lite lättgesamt hjärnanvändande. Absolut. Men jag tänker också att det handlar om skam.
Hur då?
Ja men för mig när det gick upp för mig det här med hur det ligger till med klimatet. Så var ju det var ju jättejobbigt. Och det väckte jättemycket skam. Vad har vi ställt till med? Vad har jag varit delaktig och skapa?
Mm.
Hur kommer jag att kunna se mina barn i ögonen? När vi når en punkt när vi inte kan låtsas längre. För det kan vi ju fortfarande göra. I alla fall vi som bor här där vi bor.
Mm.
Och då bestämde jag mig för att när de frågar, vad gjorde du? Då ska jag ha ett vettigt svar. Mm. Och då började jag göra ett antal saker. Så att just nu är jag både så här värsta miljöboven och på god väg att leva klimatneutralt.
Mm. Ja, men det är ett bra exempel, för det tror jag att väldigt många kan relatera till och ställs inför nu när det, den senaste liksom, tiden, åren har varit mycket debatter och inlägg i sociala medier just kring det här med flygandets vara eller inte vara. Och att jag faktiskt kan, i min vardag kan jag göra väldigt mycket klimatsmarta val som sen då raseras av att jag bokar en flygresa och genomför den.
Mm.
Om jag väljer att se det så. Och att jag då kan bli skammad för det, att det där.
Men jag tänker att den skammen då som den här personen, eller min upplevelse av att bli skammad här, det tror jag handlar om att vederbörande tycker att det är väldigt jobbigt att konfronteras med hur det ligger till. Och ett sätt att hantera det är ju liksom att projicera det vidare på mig, att göra det här liksom till någonting som är mitt problem. Eller att det är jag som är dum. Så då kan jag fortsätta att åka på mina weekendresor runt om i Europa liksom, hela året. Eller vad det nu är jag ägnar mig åt.
Ja, nej, men just det här, det som händer i sociala medier när man pratar om någonting som involverar andra människor. Som andra människor också har tankar och känslor och funderingar kring så... Så en del tänker sig, ja men då får man skylla sig själv om man går ut och säger någonting och tycker någonting och står för någonting så. Men då kommer ju det här, hela den här sociala hjärnan går ju i spinn. Frågan är, bara för att jag har en åsikt ska jag behöva ta en massa andras åsikter?
Absolut inte.
Nej. Det var det jag misstänkte att du skulle säga.
Ja. Nej, det tycker jag verkligen inte. Jag tycker folk ska lära sig hålla käften.
Ja.
Det är
om,
min
om åsikt. Andra, om ja, varandra precis. Så är
det. Ja. Mm. Lite raljant uttryck.
Ja.
Men nej, jag tycker faktiskt inte alls det. Och det är väl precis det som du försöker att säga här. Att, ja, ställer man sig där framme, då är man redo. Då ska man minsann kunna ta. Varför då? Bara för att du ställer det där framme, det ger inte mig ett frikort att liksom ösa ur med all skit på dig. Eller bara för att du har en åsikt i miljöfrågan så ger inte det mig ett frikort att gå igenom dina sopor och ha liksom åsikter på vad du borde ha gjort. Absolut inte. Det tycker jag är liksom ett feltänk av episk proportion till och med.
Mm. Ja, och där kan man också, man kan dra ner det till mindre episka proportioner, men ändå, ändå uppleva den här att man åker ut i skamvrån eller att man åker på stryk för att människor tolkar in någonting. Alltså ett konkret exempel är om jag delar en artikel som tar upp något känsligt ämne. Det kan vara det här med att många barn och unga diagnostiseras idag i vårt samhälle. Mm. Neuropsykiatriska diagnoser. Jag delade en sån för en tid sedan. Och då var det en läkare som hade synpunkter på. Som kortfattat liksom tyckte att vi överdiagnostiserar. Och att väldigt mycket av det här egentligen handlar om stress. Och att barn egentligen behöver närvarande vuxna. Så, om jag minns artikeln rätt. Så delade jag den där för att jag delade den åsikten att väldigt många barn nog är utsatta för stress och att de behöver närvarande vuxna. Men då ställdes jag vid skampålen för att en del hade synpunkter på att jag inte hade förstått grejen med diagnoser och varför det är bra att få en diagnos och få mediciner för det. För att medicineringen kritiserades också i den här artikeln. Och då tänker jag att jag måste ju kunna få dela någonting där det finns någonting som jag tycker är värt att lyfta och reflektera kring. Men det har jag ju lärt mig att det kan vara väldigt svårt på sociala medier. Utan där blir det väldigt lätt svart eller vitt. Du är för eller du är emot någonting. Och det är lite fördummande utgångsläge för hjärnan. Liksom. Då möts vi ju inte i reflektion. Istället för att fråga då, vad var det i den här artikeln som gjorde att du ville lyfta den? Mm. Alltså det kan ju vara en ingång om man vill reflektera eller om man vill diskutera med någon. Då. Mm. Men det verkar inte riktigt finnas tid och utrymme för det. Utan man styr väl kanske på sin egen utgångspunkt.
Ja, och det här med att det inte finns tid, det kan jag ju lätt relatera till. Att vi inte tar oss tid att sätta sig in i hur saker faktiskt ligger till. Jag har ju läst saker och svarat. Och sen när jag fått ett balanserat och trevligt svar tillbaka, då har jag gått tillbaka och läst igen och insett att fast nu drog jag nog lite stora växlar på det här och missuppfattade helt enkelt. Och jag läste nog vad jag trodde det stod. Och att det ofta då, eller kanske inte har hänt så våldsamt många gånger, men de gångerna det har hänt har det varit någonting där jag har redan kanske känt mig påhoppad och att jag känner mig lite utsatt. Och då har jag liksom tolkat in en konklusion liksom hos den som har levererat texten som inte alls finns där.
Mm.
Men då är det ju väldigt skönt att mötas av, alltså när jag då har liksom, du vet, brusat upp och kanske sagt något dumt eller skrivit något förhastat, att bli mött av någon som svarar, vad intressant att det känns så här för dig. Berätta mer.
Mm.
Eller jag är ledsen om du tolkade det här på det här sättet. Och liksom förtydligar. Men jag tror att det är väldigt lätt att det blir en, att jag känner mig påhoppad av det du skrev. Och så skriver jag någonting som jag bara tycker är att jag försvarar mig. Mm. Och
du skriver det i affekt, kan man säga då. Därför att om du känner dig utsatt, då är man ju i ett affektivt tillstånd, tänker jag.
Jo, men precis. Men framförallt så handlar det om att jag känner att du har hoppat på mig. Och då ska jag försvara mig.
Mm.
Är man i affekt då? Det kanske man är.
Ja.
Men om du då förstår att nu känner Anna sig påhoppad. Då ska jag förklara för henne att det inte var det jag gjorde.
Mm.
Men det är väldigt lätt att när jag då svarar med ett påhopp. Så tycker du att jag har ju bara delat en artikel. Och här kommer hon att hoppa på mig.
Mm.
Ofta kan det liksom lösa sig där, men jag vet ju att i det här exemplet som du pratar om så gjorde du ju precis så.
Mm.
Och det löste inte. Det.
Nej, alltså jag försökte i alla fall vara intresserad och försöka.
Men ofta så löser det ju sig.
Mm.
Men det gör ju inte det alltid.
Nej. Nej, och det behöver vi ju, det är också en del av det här liksom, att det behöver vi ju leva med.
Men blev du ledsen då? Vad hände i dig?
Jag först blev jag nog lite frustrerad, för det var två personer som engagerade sig i det här inlägget, framförallt en, där jag kände att nej, men det jag skriver Det jag försöker lyfta här, det lyssnas inte på, utan hon har gått igång på någonting i artikeln och så lägger hon på mig att jag har samma åsikter.
Så du känner dig missförstådd?
Så då känner jag mig missförstådd och då blir jag lite frustrerad och så tog jag några djupa andetag och så tänkte jag, men vad behöver jag göra för att vad ska man säga, göra det här så bra som möjligt? Och så tyckte jag förstås att jag gjorde det, och det vad de andra stod och står i frågan har jag ingen aning om. Men det är svårt att prata i text generellt sett, offentligt på sociala medier. Det är mycket lättare om man kan mötas och sitta som vi gör, öga mot öga och prata om saker och ting. Så det är någonting viktigt att ha med sig när man går igång på, om man känner sig påhoppad eller när man själv får en sån respons hos människor. Där man kan anta att någon känner sig trampad på något vis.
Och som en parentes här då, så är det när vi läser saker på en mobilskärm kontra en stor datorskärm, så är vi mer benägna att missförstå och att läsa in hot när vi läser från en mobilskärm. Det finns det faktiskt forskning på.
Okej. Vet man vad det beror på också?
Det stod säkert i den där artikeln jag läste, men den har jag glömt bort. Men min egen hemmasnickrade, så här off the cuff förklaring, är att dels är det ju man kanske på språng. Och sen att det är en mindre skärm, det kräver mer koncentration. Man är inte riktigt lika, man behöver anstränga sig mer, och då har hjärnan fullt upp med det liksom. Så det är väl...
Ja, det var ju intressant också. Det hade jag faktiskt ingen aning om.
Nej. Så det kan man ju också tänka sig. Jaha, nu svarade den här personen på det här sättet. Ja, vederbörande kanske läste på en mobiltelefon, är stressad, olycklig, hungrig och... kanske är ledsen för att Sverige inte vann Eurovision. Ja. Vad vet jag?
Eller inte gick till VM-final i hockeyn.
Åh nej!
Ja. Nej, men då tänker jag så här, jag gillar ju att koppla liksom till vårt beteende och hur tankar och känslor samverkar till rent fysiologiskt så där. Om man är på språng eller om man läser på sin skärm, man kanske inte var på språng, men ofta mindre text, mindre fokus, man kanske rynkar ögonbrynen, tittar neråt, och då försätter det ju kroppen i ett läge som vi är i när vi går in i negativa tillstånd. Jämfört med att titta uppåt, släppa ner axlarna och liksom så. För det är sällan man tar upp sin mobil och liksom går med handen, du vet, högt framför sig. Utan ofta så tittar man ju ner med sitt huvud. Det är bara en tanke som jag har jobbat jättemycket det här rent fysiologiskt för att påverka tillstånd så. Förändra kroppen och andningen och sånt. Om det faktiskt bidrar till att jag tolkar en text mer negativt. Säkert. På något vis. Ja, det är en väldigt spännande tanke tycker jag. Jag försöker ofta tänka på det själv. Liksom, att jag vill inte gå runt där som en gamnacka. och fastna där. Därför att det också långsiktigt inte är bra för kroppen. Så. Men att jag tänker att det...
Det är dåligt för känslorna.
Ja, det kan ha en negativ inverkan på känslolivet. Så nu hör ni det alla där ute. Ja. Sträck på er när ni läser på era skärmar.
Vad skulle vi mer prata om här idag?
Ja, vad är det vi ska prata om? Vi har ju pratat runt både kring känslor, sociala media, samhället i stort, kring allt eller inget, eller både och snarare. Allt eller inget. Men jag tänker så här, att jag vill nog både ha kakan och äta upp den. Egentligen så vill jag nog inte vara utan mina toppar och dalar här i livet. Jag vill nog ha dem, även om jag nog är lättare att ha att göra med när jag är på topp. Eller det vet jag inte förresten. Jag är nog kanske som bäst att ha att göra med när jag är någonstans mitt emellan. För det är lagom tokig och lagom mycket av allt.
Det gäller att haffa dig precis där.
Ja, när jag är på väg upp liksom. Ja. Då, ja. Nej, men för att inte bränna för mycket energi som det är att pendla för mycket. Men jag har ju haft en period i livet, eller två gånger faktiskt, så har jag ätit p-piller. 6 månader, det här jättemånga år sedan. Det jag upptäckte då var att det tog udden av mina toppar och dalar. Så jag har provat på det här lite mer jämna livet. Och det är inte min kopp av te.
Det vill jag aldrig vara med om igen,
nej,
säger du.
Nej, nej. Faktiskt. Och jag bestämde mig, jag gjorde 2 försök. En som väldigt ung och sen lite äldre. Men nej, det där med att labba med hormonerna genom preparat, det är ingenting för mig. Jag tar mina toppar och dalar. Jag vill ha mörker och ljus i mig. Jag vill ha liksom att jag kan äga världen och stå högst upp på en topp och skrika yes! Jag fixar det här. Det kommer gå så bra. Jag är bra. Och jag kan väl inte påstå att jag njuter av att ligga ner och skvalpa nere i dalarna och tycka att livet är pest, men det ger livet.
Men jag tror att jag har hört dig säga att du har lärt dig att påminna dig själv när du befinner dig där på botten att jaha, nu är jag på botten. Det är inte ett permanent tillstånd utan det är en...
Mm.
Eller hur?
Absolut. Och det tog ju många år innan jag landade i det att det faktiskt, jag behöver säga det till mig själv och förstå att det här är en period, det här är ett tillstånd. Nu är det liksom februari-mars då är det bra så här. Då, just det, det beror på den här tiden på året. Det har varit mörkt en tid nu. Nu är jag låg.
Mm.
Sådär. Det handlar om att bli erfaren, att lära sig om sig själv och sitt liv. Och inte gå på bilden av att det behöver vara antingen eller. Utan det kan vara både och faktiskt.
Ja.
Men hur ska man göra med barn och unga? Jag tycker inte att andra ska liksom behöva göra samma misstag som man själv har gjort. Det kanske de måste göra. Men
de kanske vill det.
De kanske vill det, ja. Mm. Och det kanske är bra. Ja. Nej, men hur tänker du kring dina barn som är lite yngre? Mina är ju liksom vuxna redan, men... Det är redan för sent. Kan jag skydda mig med? Nej, men alltså så att de får lära sig den här. Att du behöver inte vara på det ena eller andra sättet. Eller du måste inte bli det ena eller det andra. Som du inledde med där.
Ja, men jag har ju med det ganska mycket. I mitt förhållningssätt till mina barn. Eftersom jag har känt. Eller det är liksom en insikt som har varit väldigt viktig för mig. Och att jag vill. Alltså man tänker så här. Att. Varje barn kommer hit som ett litet frö som man planterar. Och att det här fröet har ju redan all informationen om vad det ska bli. Och mitt jobb som förälder är att vara en kick-ass trädgårdsmästare. Som ska erbjuda det här fröet och sen den här lilla plantan de bästa förutsättningarna. Och är det så att ja, men jag kanske är en tomatplanta. Och sen så visar det sig att mitt barn är ett päronträd. Då är det ju mitt jobb att bejaka päronträdheten i barnet. Och inte att försöka att få barnet att bli en tomat.
Just det.
Så det har jag väl med mig väldigt mycket. Och sen det här att i det här både och att vi är både snarstuckna och generösa och underbara och... fantastiska och arga och ledsna. Att,
generösa att, och missundsamma.
Ja men absolut. Mm. Och att inte försöka uppfostra bort som om den yngsta sonen hade svinsvårt för att den äldsta, alltså hans äldre bror då skulle få födelsedagspresenter. Det var sådär att han hade hellre sett att vi inte skulle köra med födelsedagar i vår familj. För att han tyckte att det här med att storebrorsan fick grejer, det var så jobbigt.
Mm.
Alltså det var jobbigare än att få presenter själv. Och han kan ha varit 7-8 någonting. Och jag vet att det hade ju varit liksom väldigt lätt att skamma det beteendet. Och liksom säga att det är ett fult beteende, så får man inte tycka. Mm. Man får inte ha den åt, man får inte göra så. Det här måste du sluta med. Men det är klart man får. Och varför känns det så?
Mm.
Eller hur?
Mm.
Och nu är det ju inte, det är inget problem. Det mognar man ju ur det beteendet. Om man blir mött i det.
Om man blir mött i det, precis.
Om vi istället hade gjort en stor jävla grej av det. Och fått honom att må dåligt över att han också har den delen i sig. Då hade det ju kunnat ligga kvar.
Mm.
Som någonting som har liksom, det är en sten i skon som liksom skaver. Så jag tänker att det är faktiskt, som förälder är ju det här jätteviktigt att ha med sig.
Och att vägen dit handlar ju om att prata om det som händer på insidan. Och att det är okej. Att det är mänskligt. Du är inte ensam om att känna den här missundsamheten eller vad det nu är.
Så vi tar dödssynderna och de här dygderna och gör fruktsallad.
Ja!
Och serverar med vaniljsås.
Ja.
Ja.
Om, för den som vill ha det.
Ja.
Annars kan man få bechamelsås.
Ja. Ja, här diskriminerar vi inte.
Nej, här är vi vidöppna. Alla möjligheter. Nej, men att det som det handlar om är ju återigen att stå i kontakt med det som händer. Att hjälpa sina barn och klä det här i ord.
Mm.
Att ha ett språk för det, den där känslan. Och att inte bli inkastad i skamvrån.
Skamvrån? Ja. Det är ett spännande ställe.
Pirrar det till?
Ja, verkligen. Verkligen. Jag känner hur jag redan nu bara vill, du vet, ta på mig min sån här liksom... Du vet, sån här dräkt man har när man går in i farliga ställen. Vad heter det? Sån här hazmat-dräkt. Det är så här heltäckande med syre.
Ja.
Och jag vill ta den och bara in i skamvrån.
Ja. Jag trodde du skulle säga superhjältedräkt.
Ja, men och det tänkte jag först. Men sen kände jag att det törs jag inte. Jag behöver ha på mig den här skyddsutrustningen först. Jag kanske har superhjältedräkten under.
Ja, för kan inte vi göra så nästa gång vi ska prata, podda? Att vi tar med oss både skyddsdräkten och superhjältedräkten och går in i skamvrån.
Både stövlar och sandaler.
Hängslen och... vad säger man?
Livrem.
Livrem. Ja, vad jag längtar till nästa gång.
Ja. Jag med.
Ja, men då rundar vi av för den här gången kanske.
Det gör vi.
Ja.
Ja, nu försöker jag så här tänka på några så här knäppa roliga skämt som är både och, du vet, det är hej då. Så här, på återseende och hej då. Ja, sorry.
Vi syns, slutar vi. Hörs och känns.
Ja, det gör vi.
Ja.
Ha det fint. Hej då.
Hej då.